Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Ida Vreeland, som tolkar tillsammans med
Peter Englund.
Och du är sjukhuspräst här i Malmö.
Det stämmer.
Har varit det i många år.
Sen 2015.
Ja. Vi ska tolka texten, evangelietexten, för 16:e söndagen efter trefaldighet när temat är döden och livet. Vill du läsa texten?
Det gör jag gärna. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Herrens härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå.
Tack. Den här texten är från Johannes evangeliet. Och en av dem, visst är det 2 gånger i Bibeln som Jesus väcker någon från det döda. Det är en väldigt stark text det här. Och jag tänkte, du som är sjukhuspräst, du är ju dagligen i död, i sorg, i smärta. Alltså du har ju mött de här reaktionerna som Marta och Maria och judarna som står beskrivet om här. Det som de säger här och det som de upplever möter ju du varje vecka i ditt arbete. Men för det mesta då när du möter död så är det ju inte mer kanske den här uppståndelsen då. Tyvärr, va? Men så jag undrar liksom, i det du är i varje dag i din tjänst som sjukhuspräst, vad är din relation till den här texten?
Det är ju som du säger en väldigt mäktig text på många sätt. Alltså den slutar ju med uppståndelse. Men och på sätt och vis är det naturligtvis intressant ur vårat perspektiv som kristna, det vill säga uppståndelsen från de döda finns ju så starkt i oss. Men det jag egentligen mest har fasta på i den här texten, det är lite grann det du var inne på. Det vill säga det är en sån väldigt tydlig beskrivning av hur vi som människor sörjer och hur vi fungerar i sorgen. I sorgens olika faser eller steg eller vad man nu vill kalla dem.
Mm.
Här finns ju allt ifrån liksom den stora chocken över det som har inträffat. Och när så att säga det blir klart, vad är det verkligen som har hänt? Då kommer alla känslorna. Och det beskrivs ju både hos Marta till exempel, men också väldigt tydligt hos Jesus, och det tycker jag är intressant.
Ja, jag tycker jag fastnar också för det, för att det är mycket, han blir upprörd, han blir skakad i sitt innersta, för han blir också anklagad för att inte ligga bakom Lazarus död, men för att ha kunnat förhindra det om han hade varit där i tid. Mm. Och jag tänker också en naturlig reaktion, det här ommet som vi, om jag hade, eller att vi anklagar kanske både andra och oss själva när det är någonting sånt här som händer i sorgeprocessen, ja, att på något sätt ilskan, smärtan där. Ja. Så Jesus är väldigt mänsklig tycker jag i den här texten.
Mycket mänsklig.
Ja.
Och tänker jag, en god förebild i hur vi också kan tillåta oss att känna i sorgen. Ibland blir ju sörjandet någonting väldigt stumt, för att man inte kan eller vill eller vågar ge uttryck för de här känslorna. Man är så rädd att de ska ta över, att det blir så starkt så att man liksom tappar fattningen. Men det Jesus visar oss med sitt sätt att reagera på Lazarus död, det är ju att de här känslorna, de finns hos oss och de måste få sitt utlopp.
Mm, just det.
Jag tänker just det att Jesus grät. Och det är klart, det handlar kanske både om den relationen han hade till familjen, alltså systrarna och Lazarus. Kanske också just för att visa det mänskliga hos sig. Det vill säga att få ge uttryck för det man känner i stunden.
Ja.
Ibland känner jag att jag vill liksom förlösa människor.
Ja.
Att gråta.
Lyckas du med det då?
Ibland.
Ja.
Och ibland inte. Det kan vara väldigt olika.
Ja.
Men det är klart att både du och jag möter ju människor i samband med begravningsgudstjänster. Och där finns det ju verkligen alla. Alltså en del gråter hejdlöst, en del är väldigt tysta och en del är stumma i sin sorg.
Mm.
Men när någon dör på sjukhuset då finns detta där också. Men jag ska säga att då ligger känslorna lite närmare. Och då kan man som en god själasörjare förlösa dem. Mm. Det vill säga gråt, skrik, bär dig åt. För det är en del av att drabbas av sorg.
Säger du det så till människor i de här stunderna?
Alltså man kan se på en del att när underläppen börjar skaka och så. Men det är okej att gråta.
Ja.
Så gråt. Och särskilt män kan ibland behöva den liksom uppmaningen. Eller, ja, det är okej för dig som man att gråta i den här situationen.
Mm.
Och då kommer ju oftast gråten. Ja. Och det är ju väldigt förlösande i stunden.
Ja, för jag har också märkt det här hur vi håller tillbaka. Vi vill inte visa vad vi känner. Eller särskilt inte sorg. Och jag vet inte om det är i omsorg om den andra som vi möter. Eller om det bara är en ovana. Eller jag vet inte vad det beror på. Men just det som du säger, det är okej att vara ledsen. Det är okej att gråta. Och många är rädda. Min upplevelse är att många är rädda. Men var hamnar jag då? Tänk om gråten aldrig tar slut. Men vi som står lite vid sidan om ser ju att det är så mycket, mycket jobbigare att hålla tillbaka det. Och gråten, jag anser att gråten är en gåva. För det är ju väldigt helande att gråta. Man blir efteråt, det var skönt liksom. Ja.
Ja, men det är helande och förlösande.
Ja.
Och ibland är det ju så att när inte, alltså sorgen får ju alltid ett uttryck på ett eller annat sätt. Och bara några veckor så ska vi ha en föreläsning som handlar om förlängd sorg. Och det är alltså sorg som inte förlös.
Ja, just det.
Utan liksom finns kvar på ett väldigt starkt och hämmande sätt hos människor. Sen är det så att sorgen bär vi ju alltid med oss. Alltså det är inte så att sorgen helt plötsligt upphör. Men sorgen övergår i någonting annat, i en saknad, i ett vemod eller vad man nu vill kalla det. Men ibland så liksom förlöses inte sorgen. Då brukar man tala om att man har förlängt sorg. Och då handlar det just om att man har liksom svalt de där känslorna. Man har svalt dem så mycket så att man blir liksom förlamad i vardagen. Och det där kan vi liksom, både i sjukhuskyrkan och i församlingen, hjälpa till. När vi möter människor som har den här liksom förlängda sorgen. Vi kan hjälpa dem en bit på vägen. Så att de kan leva ett helare liv.
Just det, det är väldigt fint. Och det tänker jag att det gör Jesus här också genom att visa de här känslorna. Så visar han ju att det är okej. Okay. För det är också min upplevelse på begravningar och sådär. Att man, om barnen är att vuxna är rädda för att visa känslor för barnen. Vad ska barnen tänka? Eller när jag var gymnasiepräst som jag var under flera år. Då blev jag ungefär en gång per termin så blev jag kallad till att det hade skett något dödsfall. Någon på en skola hade dött. Och då vet jag att flera gånger mötte jag lärare som sa: "Åh, jag kan ju inte gråta. Jag måste visa mig stark. Jag kan inte gråta för eleverna eller visa mig svag." Och då så brukar jag säga: "Jo, det kan du. Eller det kanske du till och med ska. För då är du en förebild. Då visar du att det är okej." Okay. Och det märkte man att det blev liksom en: "Säger du så?" Och så sa jag: "Ja, jag finns ju där." Och nu är du jämn lik med eleverna i den här sorgen. Där är ju ni känner ju sorg på det två eller allihopa. Så jag kan ta hand om det där runt omkring. Om de är rädda för att de ska tappa kontrollen eller vad det nu är. Och det märkte jag. Då slappnar de av mer och då klarar de av situationen bättre på något sätt. I alla fall tolkade jag det så.
Ja, men jag tänker att det är ju ett viktigt uppdrag. Ja. Det vill säga att på något vis herbergera sorgen och sorgens uttryck. Mm. För då hjälper också människor att få vara så ledsna och upprörda som de är i stunden. Men jag tänker just det här så... Nu finns det säkert både en personlig och en kulturell aspekt i hur vi är när vi sörjer. Det vill säga vi vill inte så gärna visa att vi faktiskt har sorg. Och det är ju mönster som vi för över till våra barn till exempel eller andra. Att det här är okej men det här är inte okej. Jag tänker vilken otjänst vi gör barn till exempel när vi inte visar våra känslor i en sån situation.
Ja, men verkligen, verkligen. Och jag, igår till exempel så avskedspredikade jag i Sankt Petri för jag avslutade min tjänst där. Och jag tycker det är jobbigt med avsked. Jag vill helst bara säga tack och hej, nu går jag. Och sen så sa de så fina ord i slutet på gudstjänsten och så skulle jag säga något där. Och då brast det för mig och då började jag gråta inför hela församlingen. Och då så säger jag så här: "Oj, förlåt," säger jag. Och sen så säger jag: "Nej, jag ska inte be om ursäkt för mina känslor." Det sa min 11-åriga dotter till mig igår när jag sådär: "Åh, det kommer vara lite jobbigt, tänk att jag börjar gråta." Och så: "Ja, och det är okej, mamma. Och du ska inte be om ursäkt." Och sa hon just det, att du inte ska be om ursäkt. Och då hör jag det ju jag såklart som har lärt henne det, sagt det till henne. Men jag kan inte leva efter, alltså min naturliga reaktion är ju själv att be om ursäkt för mina känslor. Så det sitter så djupt i oss att även om jag vet att det är okej så tycker jag ändå inte det på något sätt när jag visar dem. Och det är ju lite konstigt när jag hela tiden säger det till andra. Så det är ju svårt och då där kanske vi behöver det här stödet. Alltså vi måste ha, vi klarar det inte själva.
Ja. Du har en fantastisk klok dotter.
Jag vet. Ja. Tack.
Men det är ju precis som du säger, att när det kommer till oss själva.
Ja.
Ja, men vi är ju lika formade och färgade av det här samhället, den här kulturen som alla andra. Så trots att vi någonstans vet, ja men då hamnar vi där.
Ja.
Att, Man ber om ursäkt för sitt känsloutbrott.
Liksom. Ja, precis. Mm. Jättekonstigt. Ja.
Nej, men jag tänker att när människor hamnar i en akut kris, och det kan ju faktiskt ibland vara så att ett dödsfall är någonting som sker väldigt plötsligt, då förmår man ju inte riktigt att härbärgera det själv, utan där får vi vara med. Och det är ett av våra uppdrag på sjukhuset, till exempel när man blir kallad till akuten när någon har dött väldigt hastigt, och så kommer de anhöriga in och allt vad det då innebär av chock och ibland förnekelse och så vidare över det som har skett. Mm. Men då ska de ju inte behöva känna att här måste vi vara starka och här måste vi liksom vara några andra än de vi behöver vara i stunden. Så det får vara vår roll.
Precis. Ja, men precis.
Att vara där och sluta av.
Ja, precis. Och det tycker jag är i svenska kyrka, eller som präster eller pastorer eller vad man nu är, att det finns ändå en trygghet, upplever jag, att människor känner sig trygga, att man vet att om ni är vana vid sånt här, och då slappnar man av också. Så att det gör väldigt mycket, den här kragen som vi har på oss i våra tjänster, att det symboliserar någonting, att här är det någon som kan ta det. Hoppas jag. Mm. Kanske inte alltid såklart, men jag hoppas det. Ja.
Jo, men jag tror du har helt rätt. Att det ger på något vis legitimitet till stunden.
Mm.
Och stundens allvar. Sen får vi hoppas att det inte bara är förknippat med död.
Nej.
Utan också den andra delen av söndagens tema. Och
ja.
Det som också finns i den här texten som handlar om livet. För det heter ju inte livet och döden, utan döden och livet.
Ja,
det är liksom överskriften för den här söndagen. Jag tycker det är lite intressant varför man liksom har vänt på det vi i daglig tal nämner liksom livet och döden. Men här är det då någonting annat.
Mm. Ja, hur tänker du då här ut? Alltså, vad fastnar du om vi ser till livet? För den är ju väldigt full av liv, den här texten.
Mm.
Så vad är det du fastnar för där? Vad vill du?
Nej, men jag tänker det här är ju faktiskt en väldigt djup existentiell text. Som ger mönster för sörjandet. Och där vi pratat om sörjandets olika faser. Men det handlar ju faktiskt också om evighetshoppet. Och det tänker jag, det ligger någonstans i den andra vågskålen. Det vill säga, om vi kan vara de som, när människor behöver stöd i sorgen, hjälper och härbärgerar, så kan vi också vara de som pekar mot det som är en del av vår kristna tro. Det vill säga evighetshoppet. Och det är på sätt och vis svårare.
Ja.
För döden vet man. Även om man liksom håller det ifrån sig av naturliga skäl.
Mm.
Så vet man att döden kommer man på något vis få möta under sitt liv. Men evighetshoppet handlar ju just om att inom sig bära med sig en tro, eller en förhoppning, eller en aning, eller vad det nu kan vara som handlar om att livet på jorden har en fortsättning.
Ja, och det upplever jag är att människor är väldigt mottagliga för det under begravningsgudstjänster. Det är på något sätt man blir tagen av stundens allvar, och jag säger ofta om jag vet att det här är en person som var väldigt älskad och omtyckt och man gärna alltså sörjer att den är borta. Det händer ju att vi har begravningar där man faktiskt säger att det här var en idiot, en skitstövare. Jag hoppas, jag är glad att han är död. Det sker ju faktiskt också. Mm. Men när det inte är på det sättet så brukar jag inte säga tills ni ses igen. Eller, alltså, och berätta om den här personen är nu omsluten i Guds oändligt stora famn. Och att prata om det där evighetshoppet, och då är människor väldigt mottagliga för det. Oavsett vad man har sagt 3 veckor tidigare eller trott hela sitt liv att nej, vi dör så dör vi. Men i den där stunden, då sitter man ändå och nickar och håller med eller känner att det är en tröst.
Ja. Jag håller helt med dig. Sen är det klart förstås, och där måste man ha lite fingertoppkänsla. Det vill säga, du kan inte komma dragandes med evighetshoppet när någon precis har dött.
Nej, verkligen inte.
Det blir ju liksom väldigt...
Ja, men det blir ju ett övergrepp nästan.
Som ett övergrepp, ja, ja, utan ja. Där får liksom nästan människor själva komma med sina tankar och funderingar. Men det jag känner är viktigt är att vi har en beredskap att ta emot dem.
Precis.
För det har jag ibland mött liksom, människor som har fått de där väldigt tvärsäkra svaren. Och de, jo, de kan trösta en kort stund. Mm. Men ofta så följs de av lika många frågor. Och där gäller det liksom ha en öppenhet att få tillsammans med en präst eller diakon eller vem nu vill få ventilera sina tankar runt livet efter detta. Vad tänker jag? Vad tror jag? Tror jag på någonting som handlar om detta? Och där har vi som kristna liksom ändå ja. 2000 år av tankar kan
detta, precis.
Liksom, som
ja.
Vi kan dela ja. På ett klokt sätt.
Ja, ja. Och där är ju en liksom en man måste verkligen balansera det här också, hur, som du säger, att inte bara gå in, ja, jag vet du är ledsen nu, men det finns ett evigt, alltså, nej, det är inte där vi ska, men sen ofta också i den här sorgen så kommer ju ofta tankarna, men vad tror du pappa är nu, eller vad tror du händer efter döden, eller tror du vi träffas igen, alltså då kommer ju de där tankarna liksom. Men om vi den här texten nu, jag tycker det är så fint det här precis i slutet. När Jesus ropar till Lazarus, kom ut. Och sen säger han till de andra, gör honom fri och låt honom gå. Det tycker jag är, det är väldigt befriande. Det är också väldigt, nu tappar jag ordet, att... att Jesus säger detta till, inte bara till Lazarus, säger det till oss att vi ska vara fria, vi får gå. Det är bemyndigande.
Mm.
Är det. Att vi får vara i liksom hela oss, våra personer som vi är, och gå ut och möta livet. Och det är också lite komiskt att han säger det. Det blir också lite så här, oh, här ser ni, här har ni honom. Det är bara, låt honom gå. Och människor där runt omkring, hur har du reagerat på det här? Man hade ju varit, om det här liksom, om det här hade skett, hade man ju blivit helt bara...
Jag tänker faktiskt att man ibland då kommer till en sjuk patient som ligger för döden, och där de anhöriga är samlade i rummet, och man känner att patienten skulle väldigt gärna vilja släppa taget, men kan liksom inte riktigt, därför att där sitter ju alla nära och kära liksom, och det blir så svårt. Och där vill jag ibland som sjukhuspräst säga ungefär vad Jesus säger. Släpp honom eller henne fri, låt henne gå, eller låt honom gå. Och det är klart, det händer ju så småningom. Och det handlar ju mycket om att man inte riktigt som anhörig då inte är riktigt där. Men man märker när de anhöriga liksom har kommit till den punkten. Och då finns det också en befrielse i det. Jag har väldigt sällan mött någon liksom skuld i det.
Nej.
Men kan finnas ibland. Men oftast finns det en befrielse över det här att jo, men mamma eller pappa eller vem det nu är faktiskt så sjuk. Så att det allra bästa vore om han eller hon fick gå.
Mm.
Om han eller hon blir fri.
Ja, och jag antar att du också har mött vid många, många tillfällen. Jag tycker det är väldigt vanligt att man sitter och har sorgesamtal inför en begravning. Och så säger de anhöriga, de är lite skuldtyngda för att vi satt och vakade vid mamma dag och natt. Sen var det vid en timme där ingen av oss kunde vara där. Eller sen var jag bara tvungen att gå och köpa lite lunch och äta. Under den kvarten jag var borta, då dog hon. Och det är ju för att ja, men det var ju då de inte hade någonting att hålla kvar vid. Och det är ju jättevanligt att det är så. Och det märker jag när jag säger då att det är jättevanligt. jättevanligt. Då känner de också att är det sant? Och så, för man har så dåligt samvete över att den fick dö själv, men det var kanske var exakt det som den ville göra. Och du vet också vissa som har också varit i den stunden och också sagt, viska till sin pappa eller vem det nu är, det är okej att släppa taget, gör det nu. Och då har det bara gått några minuter, sen har de dött. Det är så, det är, för mig är det ett Guds bevis. Alltså det är så, jag kan inte, jag håller på att säga magiskt, men det är fel. Det är jättehemskt såklart att människor känner sig skuldtyngda när man lämnar, men att i döden så vi är ändå närvarande i vårt medvetande, och där får vi, tycker jag, på något sätt ett bevis på att livet är så mycket mer än bara våra kroppar.
Ja, men jag håller helt med dig, och det ibland säger man ju att livet blir aldrig mer levande eller tydligt som i dödens närhet.
Ja, just det.
Det ligger verkligen någonting i det. Och när då den som är döende släpper taget och antingen gör det själv eller liksom får den uppmaningen av sina nära och kära, men då, det händer ju någonting i den stunden.
Ja, ja.
Det blir också så tydligt när livet lämnar att någonting som var den här personen finns inte längre kvar.
Nej, just det.
Och det slår mig bara, jag tycker det är liksom, jag tycker det är en ynnest att få vara med vid en dödsbädd. Det kanske låter konstigt, men det som du säger, det är ett gudsbevis. Det är en helig stund i någon mening. För att det händer någonting där som är så... det är stort och ogripbart och ändå nära.
Och då vet jag att många vårdpersonal som är med om det öppnar fönstret lite när någon precis har dött. För att, och då är det just det här, tänker jag, gör honom fri, låt honom gå. Liksom, nu är du fri, ut ur det här rummet. Liksom. Släpp anden, din ande fri.
Nej, men jag tycker det är, jag vet inte om det är så nytt längre, men det kom så väckte du en hel del. Alltså, ja, men vad är det för vidskepelse och vad är detta för någonting? Liksom. Men oavsett vad man tror eller tycker så finns det ju en väldigt fin symbolik i det.
Ja, precis.
Och vi behöver det. Så som vi tänker det, så är det liksom fönstret öppnas och själen far iväg hem till Gud.
Ja, men precis, fönstret mot
Gud. Men man kan också tänka sig någonting annat,
beroende
på vad man har för tolkningsramar
själv.
Så jag tycker det finns en väldigt fin symbolik i det.
Ja, men det gör
inte ska fnysa på näsan mot.
Nej, absolut inte. Nej, det tycker jag inte. Ja. Jag tänker vad mycket som kan komma ut ur den här texten. Men en sak jag måste bara fråga. Jag vet inte om jag tolkar så här, va? Men jag måste bara, just Jesus reaktion. Vi har pratat om det, att det är fint att han skakar i sitt innersta, han gråter och så, jag får en känsla av, nu kanske jag bara förstör hela vårt fina samtal här, Peter, men gör Jesus det här lite i, jag ska minsann visa dem. Han blir ju anklagad, nu ska jag gå och väcka honom. Eller vad, får du den känslan i den här, som att, eller är det, nej jag vet inte, det är någonting i mig jag inte riktigt kan släppa.
Alltså, det finns en dimension i den här texten som handlar om att man vill sätta Jesus lite grann på prov.
Precis.
Men då tänker jag att då hade kanske istället varit liksom inte visat sina känslor, utan varit liksom den här på något vis starke som med sitt ord väcker upp Lazarus liksom. Men här visas ju Jesus väldigt svag vid flera tillfällen i den här berättelsen. Och det tror jag dels rör som jag sa tidigare, att han verkar ju ha haft en mer nära relation till den här familjen. Alltså både systrarna och Lazarus. Men sen tror jag också att det är en, så att säga, en mänsklig reaktion hos Jesus som han inte kan... Han kan liksom inte lägga band på sig.
Nej.
Utan det kommer för att han är så uppfylld av det som har skett.
Just det. Så det är inte som när han sätter sig ner i sanden med, när de kommer med äktenskapsbryterskan och vill stena henne. Och man undrar, vad ska han säga nu? Han sätter sig ner i sanden och ritar. Och så kommer den här one-linen. Liksom. Det här är ju helt tvärtom.
Något helt annat.
Han reagerar på sin reaktion, kan man säga. Eller han agerar på sin reaktion. Ja. Ja. Ja, men vad fint.
Ja.
Tack, då kan jag få ut det ur systemet. Att jag tycker att han på något sätt, nu ska jag minsann visa. Och så är det, för så är det ju mänskligt, så gör ju vi också.
Mm.
Om någon säger, om man blir anklagad för någonting som man känner att det här är inte helt rätt att jag blir anklagad för detta. Då blir man också väldigt, nu, det här tolererar jag inte.
Nej, men jag tänker det som sa, liksom, han har kunnat gått in i en försvarsposition istället.
Ja.
Det gör han ju inte.
Mm.
I alla fall inte genom sitt sätt att vara. Utan snarare tvärtom.
Mm.
Och på det viset tar han ju också liksom på något vis loven av kritiken som riktas mot honom. Det vill säga, han som kunde bota kan han inte liksom.
Ja, men precis. Ja. Precis. Och det säger ju till andra också. Mm. Det säger vi till varandra med. Du borde veta bättre. Mm. Eller du som kan det här. Du skulle väl kunna göra det här istället. Mm. Alltså att, ja. 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 Fint. Är det något annat du känner att det här får vi inte missa nu i den här texten? Passa på.
Ja, men som jag sa, det är en fantastisk text på många sätt.
Ja.
Lite grann var man själv befinner sig, så kan man liksom hitta saker i den här texten som berör mer eller mindre. Men som du sa inledningsvis, så är det en text som på många sätt speglar den verkligheten som jag och mina kollegor på sjukhuskyrkan står i dagligdags.
Ja, och det finns så mycket också i den här texten som man kan tolka, alltså omvandla till sitt eget liv. Dels när vi själva har fått en ny start, vi har väckts till liv igen, vi har varit i någonting som inte varit bra för oss, vi har kommit ut ur det och vi får liksom leva som hela människor och vi får fortsätta gå. Så att det finns verkligen många dimensioner. Men det samtalet är kanske för om 3 år när det är dags för den här texten igen. Tack så mycket!
Tack själv!